Radio Maranata är i sändning. Jag heter Berno Vidén. Vi ska inleda med att läsa från Markus 14, vers 3 och framåt. När Jesus var i Betania och låg till bords i Simon den spetälskes hus kom det en kvinna som hade en alabasterflaska med dyrbar äkta nardusolja. Hon bröt upp flaskan och hällde ut oljan över hans huvud. Några blev upprörda och sade till varandra: "Varför detta slöseri med oljan? Den kunde man ha sålt för mer än 300 denarer och gett till de fattiga." Och de grälade på henne. Men Jesus sa: "Låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och ni kan göra gott mot dem när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. Hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne." Ja, det här var en väldigt speciell händelse. Och Jesus sa här att man ska komma ihåg henne. Jesus sa aldrig att överallt i hela världen där evangeliet förkunnas ska man berätta om vad Petrus gjorde, eller vad Andreas gjorde, eller någon annan av lärjungarna, Johannes, eller någon av apostlarna. Ingenting av detta. Utan vad gör Jesus? Han lyfter fram en anonymt presenterad kvinna och säger att där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde. Kom ihåg mig, sa Jesus. Men glöm inte henne. Vad var det då som var så speciellt just med den här kvinnan? Om vi närmar oss den här frågan så kommer ett svar att hjälpa oss att kunna se in i hur en då mycket nära framförliggande dag som kom att bli den mörkaste dagen i Jesu liv, hur den också uppenbarar historiens ljusaste dag. Och både den mörkaste och ljusaste dagen, det leder ju våra tankar till Golgata, där Jesus dog för oss. Golgata i sig, den här platsen, den var hemsk. Ibland kan man se konstverk utav Golgata och det ser så skönt ut där det illustreras som en grön kulle med kors som reses mot horisonten. Och i och för sig, det är inte konstigt att vi kanske ser på det sättet då ju Golgata representerar platsen där vi blev födda på nytt. Platsen där vår syndabörda föll av. Allt det Jesus gjorde i form av en ny början genom att befria oss från synden. Det skedde ju på Golgata. Men ändå, i realiteten så var ju Golgata en stinkande plats. En plats för de fördömda. En plats där man kunde hitta kranier, skelettdelar. Ja, man drog sig för att besöka den här platsen. Det var med vämjelse som man gick dit. Det står i femte Mosebok så här. 21 kapitlet, 22 versen. Om korsfästelsen, det beskrivs som en förbannelse från Gud. Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden. Om man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag. För den som är upphängd, hör här, är en Guds förbannelse. En Guds förbannelse. Och nu talar vi om Jesus. Det var på den platsen, en förbannad plats, alltså det ondas plats, som Jesus skulle bära vår skuld och en gång för alla göra upp med synden. Men det var inte bara Jesus som korsfästes den här dagen. Han var en av tre personer som hängdes upp där som kriminella och rövare. Det var två skurkar som själva inför Jesus sa att vi hänger här för våra synders skull. Och så var det Jesus som var god. En av de två bad att Jesus skulle tänka på honom. Och så blev han den första som följde honom in i paradiset, in i himlen. Lukas, han skriver om hur Jesus säger till rövaren: idag ska du vara med mig i paradiset. Det vi möter här, det är ju faktiskt den första kristna gemenskapen som är byggd på Jesu försoning. Eller med andra ord, den första församlingen. Vi såg tre personer. En god, två onda. Men så säger Bibeln att en av de onda blev god. Han blev inbjuden av Jesus. Han öppnade sitt hjärta för Jesus i denna avgörande stund, i denna nödens stund. Mitt på denna förbannelsens plats så fick han möta Jesus och blev förd från fördömelse in i Guds rike, in i Guds paradis. Som Jesu Kristi kropp här i tiden så blir ju budskapet en oerhörd utmaning för oss. Det kan lätt bli så här att vi ser på församlingen som en grupp goda, med Gud försonade människor som uppträder sansat, uppför sig bra, har en fin gemenskap. Och en fråga som kommer för mig då: var finns de andra människorna? De dåliga, så att säga. Ja, vi kan sträcka oss och säga: var finns flyktingarna, de utslagna? De som Herren Jesus Kristus har lidit döden för. De som han väntar på. Jesus, han dog på samma sätt som han levde. Omgiven av människor som verkligen behövde honom. Han dog bland dem som han umgicks med när han levde. Det står om Jesus hur han anklagades för att äta med syndare. Men själv sa han: människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och församlingen, det är Kristi kropp i tiden. Det är något långt mer än den här ofta väldresserade och välfriserade gemenskap man kan se samlas till gudstjänst då och då. Det handlar fast mer om människor som är sargade, utslagna, lidande och som väntar på att möta en utsträckt hand. När Jesus i dödsögonblicket hade det här väckelsemötet på Golgata, då säger Bibeln att det var 50% som omvände sig. Det manar oss att aldrig ge upp om en syndares frälsning. Det visar att det finns en kraft. Det visar på en makt som kan resa upp och som kan luckra upp eller mjuka upp den mest förhärdade människan. Ett evangelium som kan förvandla och frälsa. Ja, det är verkligen en kraft ifrån Gud. Vi återvänder till Betania. Markus skriver att Jesus befann sig i Betania och åt tillsammans med sina lärjungar och den grupp som samlats i Simon, den spetälskes hus. Och det här är också märkvärdigt. Att äta i en leprasjuks hus, ja, det var uppseendeväckande. De leprasjuka skulle ju stå långt borta från alla andra och ropa med klockor som varnande klingade så här: oren, oren, kom inte nära. Men det står om Jesus, han befann sig i Simon den spetälske hus. Förlåt, den spetälskes hus. Och de åt tillsammans. I den situationen så kom kvinnan vi läste om. Hon som trängde sig in i gemenskapen. Lärjungarna blev irriterade till och med på Jesus som kunde tillåta tilltaget. Och man förargades över kvinnans agerande. Hon trängde sig verkligen in. Inte för att servera mat eller betjäna som var det sedvanliga, utan hon kom där och hade en skatt med sig. Något av det mest värdefulla som fanns. Hon bar på en dyrbar parfym. Det kanske var hennes livsförsäkring, kanske ett arv. Det var en garanti för framtiden om man tänker på vilket värde den här parfymen hade. Och så tar hon flaskan. Det mest värdefulla hon äger. Hon bryter sönder den. Öser ut hela innehållet över Jesus. Och smörjer honom. Inte när han kom in som han gjorde då man tvättade fötterna på besökarna. Utan hon gick in mitt under måltiden och bröt därmed mot alla regler och mönster som fanns. Jag tänker på lärjungarna som hade varit tillsammans med Jesus. Han hade gett dem mycket undervisning och visat på många viktiga saker. Han hade tidigare undervisat genom olika händelser. Och lärt dem att de skulle dela med sig och se till andras behov. Vad sa Jesus? Låt barnen komma till mig. När lärjungarna tyckte att det var att Jesus han var för trött för att ta emot de små. Då lärde han dem att dela sin måltid med barnen. Låt de fattiga komma, sa Jesus. Och lärjungarna fick lära sig att dela sin måltid med de fattiga. Det här blev allt mer naturligt för dem. Så när Jesus sa, låt de sjuka komma. Ja, då lärde sig lärjungarna att äta tillsammans. Till och med de spetälska. Jesus hade vidgat deras syn på omvärlden, på människor. På många sätt. Att se med Guds ögon varje människas värde. Och här möter de då ytterligare en lärdom. Då en kvinna bryter sig in i gemenskapen. Hur kunde hon tro att Jesu person var viktigare än alla de principer som fanns om rättfärdighet? Om att hjälpa de fattiga. Hur kunde hon? Det finns någonting här som visar att denna kvinna trodde på på allt vad Jesus sa. Hon trodde till och med då lärjungarna inte trodde på honom. Markus skriver om episoder innan den här måltiden hemma hos Simon som visar på att lärjungarna slog ifrån sig saker som Jesus talade om. Det var en undervisning som de inte kunde greppa. De kunde inte förstå den. Men kvinnan, hon hade tagit till sig allt vad Jesus hade sagt. Hon hade öppnat sitt hjärta och förstått att någonting oerhört viktigt var på gång. Och hon förstod, nu är tillfället. Nu är stunden. Jesus, han hade talat med sina lärjungar om sitt lidande. Först så står det så här i Markus 8:31. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Ja, Jesus talade här om sin död, men Petrus förstod inte och försökte tillrättavisa Jesus. Och även i nästa kapitel påminner Jesus om sin död. Det står i Markus 9:31. Människosonen ska utlämnas i människors händer. Och de kommer att döda honom. Men 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade. Och de vågade inte fråga honom. Och vi går också till nästa kapitel. Kapitel 10, vers 32. De var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda av bävan och det som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Hör här, då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Antingen hade lärjungarna inte förstått vad Jesus förberedde dem på, eller också ville de inte förstå. De slog det ifrån sig. Det fanns en dimension i det Jesus sa som gick utanför deras förmåga att ta in. Och det är sant. Jesus gick en väg som ingen annan kunde gå. Men kvinnan som vi har läst om, hon hade förstått att det var något mycket, mycket speciellt som skulle ske. Bibeln använder olika uttryck för att uttrycka tid. Ibland handlar det om kronologisk tid, det här kronos. Som har sin början, sedan fortsätter framåt i ett fast mönster. Fyller dagarna med olika aktiviteter och rutinmässiga göromål. Ett annat ord, det är kairos. Ett uttryck som handlar om speciella tillfällen som inte kommer igen. Vad det här? Jesus sa till lärjungarna att de fattiga alltid finns där. Att det alltid kommer att finnas människor att hjälpa. orsakat av fattigdom, nöd, smärta, hat, terror, krig och så vidare. Alla sjukdomar och allt detta lidande som vi idag ser, det kommer att fortsätta. Det kommer att finnas intill dess att Guds rike fullt ut manifesterar sig. Kvinnan, hon såg djupare vid det här tillfället än vad lärjungarna förmådde. Hon såg detta kairos, alltså det unika tillfället som inte kommer tillbaka. Lärjungarna som inte förstod, de irriterade sig på henne. Men Jesus sa till dem, låt henne vara. Varför besvärar ni henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. Och sen la han till det här, de fattiga har ni alltid hos er. Alltså kronos. Lärjungarna var stötta och vid det här tillfället så beslutade sig också Judas för att förråda Jesus. Han gick bort till översteprästerna för att utlämna Jesus åt dem. Men vi måste stanna till här. Vad var det som var så speciellt som kvinnan såg? Att till och med Jesus försvarade henne då hon öste en förmögenhet över honom. Bibeln säger att Jesus är Messias, den smorde. Det här var en stor stund när Jesus skulle invigas. Eller som han själv säger, hon har i förväg smort min kropp för begravningen. Jesus, kungars kung, han smordes inte av en annan kung eller av någon högt uppsatt person, utan av en anonym kvinna. Inte heller invigdes han i templet eller inne i Jerusalem, huvudstaden, utan i Simon, den spetälskes hus, utanför staden. Där skedde denna kärleksförklaring som också var en manifestation då kvinnan smörjer Jesus inför den svåra vandring han var på väg att gå in i, där han skulle ge sitt liv. Då när Jesus gör det ingen människa förmår att göra, vem kommer till hans hjälp? Den lärjungarna minst kunde ana, en utstött kvinna. I Johannes 12 och 3 så står det att huset fylldes av doften från oljan. Och det här med doft och luktsinne, det är oerhört starkt hos människan. Dofter kommer man ihåg. Jag kan minnas speciella tillfällen från när jag var barn. Och hur minns jag dem? Jo, jag kände en doft precis där och då. Det är sådana här minnen som etsar sig fast. Ta ett spädbarn som ska ammas av sin mor. Hur hittar barnet fram? Jo, genom doften. Djuren kan spåra upp en doft på långa, långa avstånd. Dofter, det är något som påverkar och ger väldigt starka intryck hos människan. Vi kan känna doft av renhet, smuts och olika miljöer ute i naturen. Allt har sin doft. Det är en oerhört rik värld som människan kan uppfatta genom luktsinnet. Och vi har också många exempel i Gamla testamentet som talar om offertjänsten och det som är en ljuvlig doft inför Herren. En väldoft inför Gud. Det ska inte förväxlas med den här världens dofter. Det har ingenting med den här världens rikedom att göra. Det står om Jesus, han befann sig utanför staden, utanför Jerusalem, i Simon, den spetälskes hus. Något som för översteprästerna som fanns inne i staden, i templet, ja, det var avskyvärt. Jesus och hans skara, det passade helt enkelt inte in i templet. Han stod utanför och det var där kvinnan bröt parfymflaskan och öste innehållet över honom och doften fyllde hela huset där de fanns. Det var där han invigdes för sitt lidande. Jesus sa att hon i förväg hade smort hans kropp för begravningen. Korsfästelsen var en grym tortyr. Det värsta straff en människa kunde få. Förnedringen som Jesus fick utstå, den var förfärlig. Det var blod, det var svett, illa luktande kroppsvätskor. Och Jesus tvingades genomgå den här förnedringen. Människor runt omkring uthärdade inte att vara i närheten. Det rådde en total övergivenhet. Och det värsta tror jag var när Jesus blev förrådd av sin egen lärjunge. Korset, det fysiska lidandet för kroppen var outhärdligt. Men så tänker man på hans själsliga lidande. Då en av hans egna lärjungar förråder honom med en kyss. Vilken smärta det måste varit för Jesus. Eller Petrus som sa att han ville ge sitt liv för honom. Så kommer det en liten tjänsteflicka och han blir helt skakig och darrar av rädsla och förnekar Jesus. Också det var en själslig smärta för Jesus, även om han visste vad som skulle hända. Bland hans egna så var det en som förrådde honom. En förnekade honom och alla svek honom, sprang iväg och flydde. Jesus, han fördes till landshövdingen Pilatus för att förhöras. Man klädde på honom kungliga kläder och gjorde spe av honom som en speldocka. Han fick utstå slag, soldaterna knäböjde och hånade honom. Sylvassa törnen trängdes obarmhärtigt in i hans huvud så att blodet flöt. Var fanns alla hans efterföljare? Alla hans lärjungar? Alla som han hade botat? Det här var mer än vad Jesus orkade bära. Men då, när det var som svårast, kände han doften från parfymen som kvinnan hade smort honom med. Hon hade öst över honom denna ljuvliga parfym. Han var invigd och mitt under lidandet blev han påmind om varför han gick denna väg. Det var för att bära människans synd, för att befria människan. Han tänkte på kvinnan som hade blodgång och som hade kämpat i 12 år och gett ut allt hon hade till läkare och mediciner. Men som i sin nöd hade kommit till Jesus och bävande sträckt ut sin hand för att vidröra honom. Och så var Jesu väg. Han gick vidare, ytterligare ett steg. Han piskades tills ryggen var helt sönderslagen och han tvingades gå den här tunga Via Dolorosa, bära sitt eget kors. En sträcka som tog 3 timmar att släpa sig fram. Han ramlade, såg sig omkring. Var fanns lärjungarna? Hans följeslagare? Ingen fanns där. Då kände han återigen den här doften från parfymen. Och han fick kraft att dra vidare framåt. Han visste varför han var på väg till Golgata. Och han tänkte på ytterligare någon han hade hjälpt. Jairus dotter som han hade rest upp från döden. Det är för henne jag går här. Det är för henne jag bär denna börda. De tog hans kläder. Hamrade rubbiga spikar rakt in i hans nerver. Fastspikad höjdes han upp på korset på denna avskräddes plats, de fördömdas plats. Människor som gick förbi hånade honom. Ja, till och med rövarna som korsfästes vid hans sida hånade. Jesus bar på en enorm dödsångest. Något som intensifierades under kampen han uthärdade i Getsemane. Det står där hur hans svett blev till blod. Ett tillstånd som kallas hematidrosis. Något som orsakas av skräck och en extrem stress. Främst hos människor som väntar på att avrättas. Jesus bad, om det var möjligt, att Gud skulle ta honom ut ur hans ångest. Och Jesus, han skulle ha kunnat kalla på 10 000 änglar som i ett nu skulle ha befriat honom och fört honom till himlen. Men nu hängde han på korset och i sin nöd såg han sig omkring. Alla dessa människor som han hade hjälpt, var fanns de någonstans? Var är hans lärjungar? Det stod endast några få kvinnor där. Men så kände han återigen doften från parfymen. Det gav honom ny styrka att fullfölja lidandet. Han tänkte på barnen som han hade mött upp och tagit upp i famnen. Låt barnen komma till mig. Med sina sista krafter citerar Jesus psalm 22. Min Gud, varför har du övergivit mig? Hånet från åskådarna fortsätter. Vi får se om änglarna kan komma och hjälpa honom. Man gav honom ättika att dricka. Jesus ser sig om, återigen, övergiven. Och han bad under tårar för alla människor. Han bad för sina lärjungar. Han bad för var och en. Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och så blev han återigen av doften från parfymen påmind om hur han hade blivit invigd, smord av en kvinna hemma hos Simon, den spetälske. Han påmindes igen om detta sitt uppdrag, försoningen, offret, faderns vilja och denna aldrig sinande, utgivande kärlek. Han tänkte på den här kvinnan som hade gett allt hon hade, som han hade sagt tidigare om. Vad hon kunde, det gjorde hon. För att han skulle få hjälp att genomlida denna absolut mörkaste och svåraste dag. Att han skulle komma ihåg att det är Guds kärlek som driver honom att fortsätta. Ja, Jesus gick vidare och han fullbordade frälsningsverket på Golgata. Varje gång som vi bryter brödet så är det för att komma ihåg vad Jesus har gjort. Och Jesus säger, tänk på mig. Men han sa också, kom ihåg henne. Tänk på allt Jesus har gjort, men kom ihåg den här kvinnan. Det hon gjorde hade en sån oerhörd betydelse. Och det finns en ännu djupare dimension i detta. Jesus, han är vår brudgum. Församlingen, vi är hans brud. Det råder en oerhörd kärlek mellan fadern och sonen. Där fadern är utgivande mot sonen och öser sin kärlek över honom. På samma sätt vill också Jesus ösa av sin kärlek ut över människan. Och för att göra detta möjligt, för att vi ska kunna bli en Jesu Kristi brud, så har Jesus gett allt. Gud är kärlek. Gud är verkligen allt som är gott, allt som är utgivande, allt som kan frälsa. Ja, Gud är rättfärdighet. Och så möter vi här något som är för mer. När brud och brudgum förenas, ja, vi möter en fulländad kärlek. I Bibelns två sista kapitel kan vi läsa om hur allt det gamla är förgånget och hur Gud i Kristus Jesus har upprättat allt. Uppenbarelseboken 21:9 uttrycker något stort och underbart som Johannes måste få se. Kom, får han höra. Jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Därefter så följer en ljuvlig beskrivning av det nya Jerusalem som kommer ned ovanifrån. Det är Jesus som ska komma tillsammans med sin återlösta skara, med sina heliga. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen, från Gud. Ja, bruden är central då Uppenbarelseboken presenterar den himmelska staden. Den glänste likt den dyrbaraste ädelsten. Den var så som kristallklar jaspis, läser vi vers 11. Och Jesus betalade med att ge sitt eget liv för att vinna henne, sin brud, församlingen. Och här möter vi fulländningen. På samma sätt som Jesus var utgivande och på samma sätt som kvinnan i Simons hus gav allt till Jesus, får vi som Jesu brud vara utgivande. Han fyller oss med sin ande, med sann kärlek, så att vi kan förmedla denna ljuvliga doft från Kristus till varje människa. Tiden är kort. Låt oss fylla tiden, så kronos, med att oförtröttat arbeta för att hjälpa de behövande och leva ut Guds rättfärdighet. Men framför allt så söker Gud människor till frälsning. Och han är den som kan bryta ner allt motstånd. Gud ger speciella tillfällen, kairos, som vi likt kvinnan får lära oss att ta vara på. Bryt in alabasterflaska. Ös innehållet över Jesus. Och se vad han förmår att göra. Vi är en Kristi väldoft inför Gud.